Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
God morgon alla närradiolyssnare. Du lyssnar på Radio Nolaskogs och den närmaste en och en halv timmen kan du fortsätta göra det här i närradion. Jag heter Tommy Dickens och tekniker är Erik Bergström. Vi samarbetar med tidningen 7 och varje fredag när tidningen 7 kommer så kan du se på sidan 7 en liten spalt där du får tips om vad du kan lyssna på i närradion den kommande veckan. Idag så ska vi prata om planering och byggande först en timme och därefter ska klockan 10 så ska du få lite evenemangstips från oss. Och det ska vi försöka fortsätta med hela det här året att klockan 10 på tisdag då kan du få reda på vad som händer i Övik den närmaste veckan. Sen kvart över 10 så ska du få höra veckans novell och den här gången läser Görel Brattström. En novell ur Viveka Brattströms bok Singel senior sökes. Det var det. Men första timmen här så har vi alltså planering och byggande i Örnsköldsvik på agendan. Och med mig i studion sitter Per-Eddy Björkstam. Och vi har ju haft två sådana här program, Per-Eddy.
Ja, vi har kommit en bit.
Ja, vi har en lång lista.
Ja, vi har inte avverkat så väldigt mycket än.
Nej. Jag vet inte hur folk uppfattar de här programmen, om de tycker det är intressant att höra vad som hände för vi har ju hållit på ganska länge, du och jag, så vi vet
bara. Ja, vi har väl nätt och jämt avverkat den historiska delen, tror jag.
Nej, det har vi säkert inte gjort. Nej, men vi har ju en lista att fortsätta på. Men idag så har vi en gäst hos oss, det är Patrik Jansson. Välkommen. Tack. Patrik. Du är alltså stadsarkitekt i Örnsköldsvik. Har du varit det länge?
I 3,5 år. Så.
3,5 år, okej. Okay. Då kan du mycket om Övik redan.
Ja, en hel del.
Ja. Och vad är med du då, Patrik? Var kommer du ifrån?
Jag är uppväxt i Umeå.
Mm.
Men har haft en del med Örnsköldsvik att göra genom åren.
Ja, har du det?
Mm. Mm. Bland annat så gjorde jag praktik under min skolgång här. Håkan Hellner som
ja, just det.
Handledare där.
Det var på 90-talet någon gång, tror jag.
91, mm. Sommaren där. Och sen så i mitten av 90-talet sen så vikarierade jag. Det var min första tjänst egentligen för Thomas Lundgren som var föräldraledig då.
Så ja, just det.
Hade jag dig som chef.
Ja, det stämmer. Så vi har ju träffats förut. Mm. Ja, men du hade dina barnaår i Umeå, förstår jag. Ja. Okej, och sen utbildar du dig till, vad heter det?
Är jag är planeringsarkitekt i Karlskrona.
Ja.
Och sen har jag läst i Lund dessutom.
Vad har du läst då?
I Lund har jag läst, det är enstaka kurser där då, som jag plockade ihop i årskurserna 3 och 4 där på arkitektskolan.
Mm, kan man göra så?
Ja.
Mm, okej.
Man kunde i alla fall det på 90-talet.
Ja, ja. Och sen började du jobba någon gång då på 90-talet var det, ja.
Ja.
Och dina första jobb kanske var här i Övik?
Det var Övik som var mitt första. Och sen jobbade jag med, som konsult och med resecentrum längs Botniabanan.
Jaha.
Och sen har jag jobbat ett tag i Sollefteå kommun. Med lite av varje, men runt planering och byggande.
Mm.
Och sen har jag jobbat i ett Sweco i Stockholm.
Jaha.
Och då har varit stora, eller ganska varierat, men det var både stora planeringsprojekt som utbyggnad av Arland och att som en fördjupad översiktsplan från Arland att bygga ihop med Arlanda stad och Märsta, mm, som en sammanhängande projekt. Mm. Och sen har jag jobbat med Svekos första stora Kina-uppdrag också, där man byggde en stad för cirka 30 000 invånare i, alltså Öviks storlek då, mm, som förstad till Shanghai.
Det var du med att jobba på?
Ja.
Det var värst.
Nästan ända till slutet, men inte i sista etappen de gjorde på den där. Det är jag oskyldig till. Men.
Ja. Ja, det var Stockholms Eko. Och sen?
Sen har jag blivit stadsarkitekt i Piteå och var det i 4,5 år.
Mm-hmm.
Och
sen?
Sen var jag jobba ett år som konsult i Umeå, men det var väldigt roligt och trevligt ställe, men ekonomin på det företaget var lite svajig och sånt där. Mm. Så att jag kände att här skulle jag få jobba mycket gratis övertid om man skulle få ordning på det kontoret. Så att det gick. Och sen visste jag också som att det var flera som hade tänkt sluta där och starta eget och sådär. Det var framförallt de som drog in mest jobb som funderade i de banorna. Så att jag fick ett erbjudande då samtidigt som jag egentligen samma dag som jag blev förälder, då stod jag och skrev under ett papper med Umeå kommun att jag skulle börja jobba hos dem. Och sen var jag där som planarkitekt i 4,5 år innan jag började i Övik.
Om jag summerar alla år här nu, då borde du vara ganska gammal vid det här laget.
Ja, jag... Hur
mycket har du blivit?
Jag är 44 år.
Ja, då är du långt efter mig i alla fall.
Än så länge.
Ja. Ja, men du har hunnit med mycket tycker jag.
Mm. Ja, jag tror faktiskt att det är många i stan som kanske inte riktigt vet vad en stadsarkitekt gör. Har du lust att berätta lite grann vad?
Ja, lite grann. Det går ut på. Det är flera olika uppdrag. Dels så ska man ju vara så här, byggnadsnämnd eller motsvarande, och i vår här är ju samhällsbyggnadsnämnden och vara de behjälplig som expert eller vad jag ska säga, och i underlag och skrivelser. Men sen så har ju en roll inom hela samhällsbyggnadsförvaltningen också, försöka få ihop, för där finns ju gata och där finns kulturmiljöfrågor på museet och det finns parken och det finns räddningstjänst och andra som tycker till om planeringsfrågor i olika mån. Och då ska jag försöka vara en koordinera så att vi pratar samstämmigt och försöker hitta så att vi inte har en massa konflikter inom kommunen eller meningsmotskiljan, utan försöka koordinera oss.
Jag tror att många lever i den tron i alla fall att en stadsarkitekts främsta uppgift är att vara någon slags estetisk överdomare. Är det så också?
Ja, i viss mån så är det ju det i alla fall. Det hamnar ju på mitt bord om det är någon sån fråga där man tycker att det här måste ju vara väldigt tveksamt. Så då är det jag som ska skriva något yttrande om det eller och tycka till och vara rådgivare.
Och då gäller det att du så att säga är uppdaterad på de senaste trenderna.
Ja, fast det handlar ju sällan om att man ska uppfylla de senaste trenderna, utan det handlar ju om att ha någon typ av lägsta nivå.
Det får inte vara fulare än så här.
Det får inte vara fulare än så här. Och samtidigt måste man ju vara uppdaterad också så att man inte... Så att man vet vad som händer och åt vilket håll alla går och vad så. När det handlar om att vara domare eller vad ska jag säga, då är det ju bara... en lägsta nivå i de flesta fall.
Ja, jag bara försöker antyda att estetik är ju ingen sån där riktigt konstant vetenskap, utan den har tendens att ändra sig lite grann över tid. Ja.
Jo, men är man stadsarkitekt ska man väl veta bättre än de flesta.
Ja, jag tycker det.
Man har i alla fall utbildningen bakom sig.
Ja. Någon måste ju bestämma också.
Ja, är det stadsarkitekten eller politikerna som bestämmer, Patrik?
Det är politikerna som bestämmer.
Så du är egentligen bara rådgivare?
Jag är rådgivare, det är.
Men det betyder väl ändå rätt mycket vad du säger?
Det gör det.
Har du upplevt några konflikter än med politikerna?
Konflikter tycker jag är fel ord, men alltså, jag har ju en pedagogisk roll i min uppgift att försöka förklara och så här och tänka och ge bra underlag. Va? Så att sen har väl... Det är inte alla gånger som politikerna har köpt exakt, ja men så här tycker jag man ska göra utifrån min profession, så är det ju kanske inte alla gånger som det har besluten har gått så. Allra flesta gånger är det så. Men sen finns det ju ändå andra aspekter att väga in då.
Ja, jag känner ju igen det här från mitt jobb också.
Det är ju ett sammanvägande utav det.
Mm. Det kanske börjar bli läge att lyssna på lite musik. Vad säger ni?
Vi provar.
Ja, jag tror att Patrik skulle få välja först då.
Ja.
Vad var det du valde för något?
Det var Time After Time med Chet Baker. Det är en ganska melodiös jazzlåt.
Och, och varför har du valt just den?
Ja, jag vet inte. Jag skulle välja någonting och då tänkte jag, men Chet Baker tycker jag om. Jag har själv spelat trumpet i min ungdom och sådär.
Har du med dig trumpeten nu?
Det har jag inte.
Nej, okay.
Tyvärr, annars skulle jag kanske...
Det blir Chet som får sköta.
Chet får sköta trumpeten. Ja,
Okej, vi lyssnar.
Time after time I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving.
Ja, vi kan väl prata lite grann mer om stans utseende och planering och sånt där utifrån Patriks upplevelser. Vad har du fått för uppfattning om Örnsköldsvik?
Ja, den ligger ju väldigt tydligt i landskap. Om man tar stadskärnan då, så har den berg på tre sidor och sen har det fjärden då på, i söder och på sluttningar ner. Så det finns ju väldigt tydlig
koppling till
landskapet och topografin. Ja. Sen så är ju centralorten sprider ut sig då i olika riktningar då och har uppbyggnad vid de här olika kyrkbyarna, Arnäs och Skällevad, och sen är det sågverksplatser och etc. Som är. Men det är ju spännande, men det är ju en typ av uppbyggnad som kanske är vanlig just vid Norrlandsstäder då, som har haft mycket sågverk och små industrier som har legat alldeles i närheten.
Det är inte så särskilt likt Umeå egentligen.
Umeå har en annan historik. Mm.
Och så är det mycket plattare.
Ja, fast jämfört med Umeå, de flesta städer är ju platta jämfört med Örnsköldsvik.
Ja, ser du som en fördel eller en nackdel? Att det är lite backigt här upp och ner?
Det gör ju ofta, som regel blir det ju mer spännande.
Mm.
Men sen ibland är det ju svårt när man ska försöka få ut byggbar yta på en begränsad fastighet eller tomt. Så kan det vara mycket som går bort i slänter och annat som gör att det är problematik. Då, men det är ju, min synpunkt som regel så blir ju den mer spännande och varierad.
Ja, man får ju lite kvaliteter med utsikt och sånt som folk gillar.
Tycker du att variationen är en tillgång? Alltså man kan ju säga ibland så uppfattas ju skönhet som likformighet på något sätt. Och jag tycker så är det ju inte i Övik i varje fall. Vissa delar av Umeå är väldigt likformiga och väldigt enhetliga. Men här tycker jag vi har inte mycket av det, utan här är det ju mera individuella hus. Och på något vis tycker jag att det är lite av skärmen med Övik, men samtidigt är det ibland lite grann i motsättning till de estetiska resonemangen.
Ja, och där hjälper väl topografin till att göra det mer förlåtande många gånger. För att det enskilda huset som sticker upp lite grann, det sticker ändå inte upp över horisonten, för det ligger ett berg eller något. Alltså man bäddas in på något sätt jämfört med...
Nej, men så blir det.
Man har väl. Men det är ju, men sen finns det ju mycket som, om man åker i rena villa stadsdelar som är ändå ganska inom en viss, husen ligger ungefär samma 6 meter från gatan och de har ungefär samma form och det är ungefär lika stora tomter och så att det finns ju en upprepning i även i Örnsköldsvik.
Jo, visst gör det. I villaområden, de är ju ofta väldigt lika i hela landet, kan man väl säga. Ja. Men om vi ägnar mer åt oss åt stadskärnan, så där är det ju mer individuellt och varje stad är på sitt sätt, kan man väl säga.
Man kan ju säga gatvis där att det har väl en eller vissa typer längs Storgatan där det är lite tajtare mått och det är lite lägre hus och så där, om man jämför med till exempel Nygatan då, som är lite större hus och det är lite bredare gata och så, men det är ju eller Lasarettsgatan som är lite spretigare kanske och det är lite som gatrum då, jag ska säga.
Ja. Ibland har jag fått för mig också att Övik från början i centrala stan har haft lite trånga mått på kvarteren. Alltså, och om man lägger ihop det med det här som du sa om topografin, så kan det ibland vara svårt att få plats med saker och ting.
Ja.
Mm. Det är egentligen trångt redan från början och ska man dessutom få plats med lutningarna, då blir det svårt.
Ja. Nej, men det byggdes ju, jag menar, de första äldsta kvarteren, det är ju från 1850-talets köpingsanläggning. Då. Det var ju en helt annan, så man kan ju tycka ändå att de här kvarteren och tomterna har ju klarat de här 120 årens förändringar eller 200 årens förändringar snart, ganska väl ändå.
Mm. Från hästar till bilar.
Ja.
Mm. Ja, det här du säger att gatorna är olika, det jag minns ju från centrumplanen som gjordes då kring 1970 någonting. Då gjorde man ju en samlande plan för hela stadscentrum, för att det var en massa olika planer som visade på olika sätt och hur man kunde bygga olika. Men då ville man samordna det hela, så att då la man ju en särskild höjd, jag tror det var 3 våningar längs Storgatan, och så sen på de gatorna utanför då, alltså Nygatan och Lasarettsgatan, där kunde man bygga högre. Så ser väl fortfarande gällande plan ut för stadscentrum. Visst är det så, Patrik?
Det gör.
Är det någonting du ställer upp på, eller tycker du att man ska ändra det där? Ja, nu kommer vi in på det här med
höga hus. Alltså, om du tar just det exakta våningsantalet du har, det kan man säkert tycka annorlunda om utifrån det enskilda fallet. Det kanske är gånger där det bara bör vara 2 våningar vid Storgatan, eller gånger där det kan vara tomtplatser där det kan vara högre och så. Och likadant så är ju Nygatan och Lasarettsgatan, så kan man ju.
Det varierar.
Men principen att man har en mer småskalig längs Storgatan och har lite större skala längre på de andra.
Är det något du vill fortsätta hålla på också, att Storgatan ska liksom hållas nere lite grann i höjder för att värna den sortens miljö?
Jag tycker Storgatan i Örnsköldsvik är så pass unik. Om man åker längs Norrlandskusten här då, så är ju det en av de mer speciell och en gata som har vissa ursprungliga kvaliteter då, som har haft under väldigt lång tid. Så jag tycker Örnsköldsvik ska vara rädd om och stolt över.
Ja,
ja, men så är det ju. Men för ett antal år sedan så var det mycket resonemang om att man skulle glasa in hela Storgatan. Sätta ett glastak på
den. Det var jag med om så mycket när jag var... När jag arbetade i Piteå så hade vi varit med om ett helt sånt race då, från början till slut där, då, där man verkligen ville. Men man, då ställs man inför en massa andra problem också. Vad är,
ja, verkligen.
Det är inte bara en sak att tänka på där. Så att det är något jag hoppas, en resa som jag hoppas slippa här i Örnsköldsvik. Då.
Det blev ingenting i Piteå?
Det blev ingenting i Piteå. Det, till slut så ville ingen ha det där. Och det var utan att jag eller någon annan i kommunen hade sagt att det här är helt vansinnigt, utan man hade nog jobbat på ett sakligt sätt försöka visa på för- och nackdelar, för allting har för- och nackdelar, men det blev ju så när man, ju mer man summerade och ju mer man lärde sig och tittade på andra gjort, så såg vi att nackdelarna var ju mycket fler än fördelarna.
Så tror jag det är. Det är ju väldigt, väldigt fina kvaliteter vi har på Storgatan, det här med utblickarna både i sidled mot bergen i stan och så rakt söderut mot vattnet. Och man har ju på något vis många synupplevelser när man går på Storgatan. Det är väldigt fint på många sätt.
Håller du med om det, Patrik?
Ja.
Okej, okay, jag vill gärna höra.
Ja, men nej, men alltså Storgatan är en väldigt fin gata.
Ja, men det är även de andra gatorna, Nygatan.
Ja, då, de har sina kvaliteter.
Sjönäsgatan kan man ju också flukta ut mot havet.
Det tycker jag, och det är ju någonting som jag försökt värna om också. Att man ska ha de här utblickarna både mot vattnet och även mot bergen. Som är en kvalitet på tvärgatorna framförallt. Att man ser då...
Mot Varmsberget till exempel.
Mot Varmsberget, om man ser. Mot Åsberget upp.
Ja, det har vi ju lite ny utsikt nu mot Varmsberget med bebyggelsen som har kommit dit.
Ja.
Som Peredi har varit med och fixat. Hur ser du på den bebyggelsen? Det var mycket diskussion om den innan du kom hit.
Det finns ju många aspekter att se, du, men om man ser ur stadsbildssynpunkt och så tror jag det har gett... Det har blivit mycket mer stad, eller vad ska jag säga, framförallt då när man går runt inre hamnen där, upplevelsen av att det faktiskt, det är inte ett mörkt,
nej,
mörkt berg, framförallt de här höstkvällarna eller vinterkvällar, utan det, då har man, då är det helt plötsligt stad där det lyser, och det, ja, även de här, om man bara passerar Övik på längs E4, så då har man stan upplevs mycket större då.
Ja, det är ju trevligare att ha lite positiv belysning.
Man kan ju lätt spåra in på lite funderingar om stadsmässighet och sånt där, som är ju lite knepigt. Men en sak som jag ibland har funderat över, det är ju de här nya byggnationerna i inre hamnen, som ju är, det är väldigt bra att vi har fått en bebyggelse som går fram mot vattnet. Men samtidigt så har man ett tappat lite stadsmässighet längst ner på Storgatan när man inte har affärer i bottenvåningarna längre. Man kan ju säga att det har ju varit så att säga en grundbult för en stad att man bygger på det sättet att du har lokaler i botten och sen bostäder ovanpå. Och så får du så att säga både konsumenterna och affärsdriften på samma ställe. Men här har man nere vid hamnen byggt ungefär som man gör längre ut från stan i ett bostadsområde och har bostäder ända ner på backen. Vad säger du om sånt?
Ja, det är ju en utveckling som inte är helt enkelt att hantera. Ja. Framförallt inte när man inte är byggherre själv. Eller, men vi kan ju säga det att längs Sjögatan finns det ju fortfarande en mängd lokaler. Och det som har kommit till nu senast är ju Peab då, som kanske tänker på det bland annat, man måste ju välja egentligen, det blir ju som regel när man bygger den typen av hus och punkthus där, så är ju det blir ju inga stora ytor i den där bottenvåningen som är jätteenkla att hyra ut, som marknaden är ju begränsad, kan man säga. Och det är klart man kan vara tuff som kommun och säga att det är förutsättning för att ni får bygga här, men det var inte så vi har resonerat där, utan där tyckte vi ju att det var, de skulle göra en bottenvåning som skulle på något sätt vända sig ut och ta entré och gärna något fönster, och sen skulle det vara fick gärna vara ett avvikande fasadmaterial i bottenvåningen och sånt där. Och sen fick Compeab in och visa sitt förslag, och sen så blev det ju en massa turer där, så de ändrade sig ju ett par gånger efter att vi hade gjort den överenskommelse först, men det är en annan historia.
Vi kanske ska tydliggöra vilka hus vi pratar om.
Det är kvarteret Hamlotsen då, men det är det man kan se, som om man kör bil längs Strandgatan så ser man ett bygge som är på gång. Ja. Ett åttavåningshus.
Mm. Det är inte så att ni har så att säga bestämt att man måste ha högre våningshöjd längst ner eller något sånt där, för det skapar ju i så fall möjligheter att,
ja, det kan man att göra, ändra men, sig längre. Men vi gjorde inte det i det här fallet. Nej. Inte som ett krav, utan okay. Det har vi gjort i det som när man reser centrum så är ju håller man på att sanera mark nu. Mm. Och där är ju tanken att det ska byggas i första etappen då, 2 8-våningshus i samma storlek som det här som Peab håller på att bygga, men lite annan form och så. Och där har vi ställt krav på handel
I bottenvåningen.
Ja. Ja, det låter ju bra.
Det är alltså längs, vad heter den, magasinsallén,
ja,
tror jag.
Nej, det heter, ja, alltså korsningen magasinsallén, men det är framförallt längs Järnvägsgatan.
Ja, just det.
Precis.
Så där kommer det bli möjliga handelslokaler.
Ja, det ska byggas som lokaler i alla fall. Och det...
Ja, det vore ju önskvärt att man kunde så att säga expandera affärsstaden lite åt det hållet, bort mot resecentrum.
Det blir en trevligare gata kan man säga om man får lite skyltfönster och sånt där längs gatan.
Och det, är ju, det var ju sådana lägen ändå, så där borde, ju,
ja, borde kunna gå.
Som kommun så kan man måste ju våga tycka någonting, va? För det, är som, det är ju lägen som man behöver inte vara rädd för att de inte ska bli bebyggda någon gång. Eller
Men ser man över en längre tid så har ju stadscentrum, just de här ytorna för handel har ju minskat. Ja. Alltså lokalytorna blir ju effektivare för varje år. Nej, men, i och med att man gör bättre lokaler helt enkelt, så själva handelsytan i stan den har ju blivit mindre och mindre. Det är ju svårare att hyra ut lokaler i marginalen nu. Det står ofta tomma lokaler.
Ja, man har ju haft den här omvandlingen från små butiker längs en gata till de här gallerierna som för 1000 kvadratmeter.
Man brukar ju kalla om A-läget för butiker, alltså de bästa lägena i stan. Det är ett ganska snävt område.
Ja, det är inte många meter från Storgatan, det är ett A-läge.
Nej.
Nej, men alltså är man, när man är perifert, det är ju, då hamnar man ju i att det blir frisörer eller att det är vissa, alltså som är mindre känsliga.
Ja. Men även det kan ju vara trevligt att få längs en gata, så att det inte bara blir bostäder och kontor. Mm. Ja, så det ska alltså bli byggen där nere vid, mitt emot resecentrum då, framöver.
Det är tanken, det är att det startar här efter år. Nu ska man, håller man ju på att marksanera där, men det är egentligen gör, så fort det är klart så är ju ambitionen att det ska igång och byggas
där. Och där blir det, det var ju tidningen det där för någon tid sedan, alltså 8-våningshus säger du. Ja. Blir det 2 stycken sådana som det presenterades?
Ja, det finns, i planen så kan man ju bygga 3 stycken 8-våningshus där.
Ja.
Men det är 2 som är exploatören har för avsikt att bygga nu som en första etapp. Då.
Mm. Vet du vad det blir? Blir det bostadsrätter, hyresrätter? Eller?
Tanken är att det ska vara hyresrätter.
Ja, bara bostäder.
Och det blir 2... NCC är ju tanken att de bygger det här, men sen att det är 2 olika exploatörer som har varsitt hus.
Ja.
Som jag förstått det.
Ja, ja. Det där råder inte du över?
Nej,
kanske?
Det råder inte jag över, så det kan ju lika gärna vara att de 2 gör ett gemensamt bolag och driver det där tillsammans på något sätt. Men jag... hur upplåter hur deras men det är ju fastighetsägare som äger hyresfastigheter då också. Mm.
Och nu håller ju kommunen på att flytta in i för detta Mitthögskolans byggnad där nere.
Ja.
Ja. Kommer du flytta dit också?
Jag flyttar dit, ja.
Ja. Då blir det lite mer liv och rörelse där nere. Det är ju kul.
Ja.
Men det finns fortfarande ytor kvar i den där kvarteren upp mot rondellen till.
Ja.
Upp mot badhuset där. Vad händer där, vet du det?
Ja, det är planlagt dels för parkeringsanläggning då, närmast den här rondellen mot Björnavägen när den kommer. Så.
Björnavägen.
Stationsrondellen.
Modovägen.
Modovägen, ja. Förlåt. Modovägen och stationsrondellen är i formella namnet på den.
Ja, just det.
Och där, där är det en plan som möjliggör både kontor och viss centrumverksamhet och, där, och parkering. Men det, det som är mest sannolikt att det blir där nu, det är ju att det blir parkerings just och flera plan. Om efterfrågan finns och betalningsplan.
Jaha, hur höga hus kommer man att bygga där?
Det är fem, i fem våningar.
Det är planlagt för det?
Det är planlagt för fem våningar.
Ja.
Och det finns även byggrätt om det här huset då, där kommunen ska flytta in. Vill man bygga ut det huset så finns det också en byggrätt där i fem plan. För en
det kan bli rätt mycket hus där nere, alltså, ja. Förstår vi.
Sen tar ju den 21 här så är det ju kultur- och fritidsnämnden som har sammanträde. Och då är det ju uppe på ett förslag där på att budgetera medel då för en ny simhall också.
Mm-hmm. Och det är på gamla IP då alltså?
Ja.
Där, om du vet vad gamla IP
ja,
är.
Ja, jag förstår. Det är det jag säger då för detta busstation.
Ja, just det.
Det var ju IP-plats en gång.
Ja, du har aldrig spelat fotboll där.
Nej.
Men det har jag.
Ja. Ja, så där tänker man sig en simhall. Men du vet inte ens än vad man tar för beslut.
Jag vet inte vad man tar för beslut än. Men det är ju inte eftersom det är uppe som förslag så är det ju tror jag, tanken är ju att det ska bli ett ja till det. Uh-huh. Att sätta igång i alla fall.
Jag trodde du skulle säga att man ska smälla igång med ett kulturhus. Men det var inte det man tänkte.
Nej, nu var det
var inte det. Det var simhall i första hand. För att liksom, jag menar, man har ju haft haverier på olika simhallar här och Skällevad har man haft haveri på beslut att det ska stängas den, och där kommer man inte öppna. Och här i stan då, den simhallen har ju också lever ju inte för evigt så att säga. Och då är tanken det att innan den havererar då, att man ska ha en plan vad man vill, och då har man finns det ju några som har sett lite grann på det här, och när de då har sagt sitt så är väl det den mest ekonomiskt fördelaktiga och kanske även för Äventyrsbadets utveckling då mest fördelaktiga är om man bygger en helt ny simhall istället för att renovera den gamla. Och
ja, just det.
Det både tar mycket, då är man utan simhallen en lång tid också.
Jag sa så där egentligen bara därför att nu har det här kulturhusresonemanget som var väldigt upp för några år sedan. Det har liksom stannat av.
Ja, nu måste vi bryta där, mina herrar. Vi kan inte hoppa in på kulturhuset.
Jag
nu.
Inte
vi,
det,
nej, vi måste ha lite musik först. Ja. Det tycker jag faktiskt. Nu är du Peredde som får välja.
Ja, jag såg att det finns en Ellington-låt som heter Big House Blues.
Och varför ska vi lyssna på den då?
Ja, alltså vi har ju pratat om stora hus.
Ja.
Mm. Det vet jag inte om det är liksom lite vemodigt det där med blues, men jag tror det kan vara väldigt vackert.
Vi prövar.
Ja. Thank you. Ja, den här var alltså Big House Blues. Duke Ellington låg bakom den låten. Vi började prata lite grann om kulturhusplaner som jag upplever har varit ganska tyst om ett tag. Händer det någonting på den fronten?
Nej, det händer nog ganska lite i alla fall. Men det är ju, det finns i och med vi hade haft de här inledande diskussionerna om simhall, så har ju nämnts det här. Och då har man ju sagt att återstående delen, vilken är den större delen utav det som tidigare var busstation här, då den tomten kommer ju att ligga som reservat för framtiden, så får vi se vad det blir. Men det är än så länge så är ju det mer eller mindre uttalat och ett reservat för ett kulturhus då. Mm.
Säger du det?
Sen finns det även finns det diskussioner om det här sliperiet,
ja.
Om man kan utveckla det som kulturhus också, men det är ju ingenting som har kommit in som något ärende till oss.
Det var ju ett väldigt flashigt förslag på gång för några år sedan bredvid Resecentrum, men det har vi inte hört något mer om.
Nej, det blir bara en ritning.
Ett stort glashus.
Ja. Ja, man kanske har släppt tanken på att göra ett alldeles nytt exklusivt kulturhus.
Möjligen. Ja, det är i alla fall ingenting som det är ingenting som finns nu som något skarpt förslag.
Nej, nej.
Mm. Sen kan inte jag uttala mig om vilka krafter som driver vilka frågor.
Nej.
Men du menar att om vi nu säger gamla busstationstomten och menar då gamla IP, där skulle man kunna rymma både en simhall som hänger ihop med nuvarande badhus och ihop med ett kulturhus. Sådana tankar finns alltså?
Ja, det när det gäller kulturhus så är det mer det man sa, det att det var ju en tanke man hade, att ja, men ska man bygga simhallen där då? Det ska väl vara för kulturhus eller vad ska. Och då har man sagt att ja, men vi får nog plats med ett kulturhus på den delen som är den del som är kvar. Va?
Mm.
För det är ganska stor yta i alla fall.
Ja, jag förstår att det är ganska osäkert allt det där.
Ja, så det är väldigt osäkert. Det är inte det att det finns någon tidplan på att det året ska det finnas ett kulturhus där. Det är inte alls då, utan vi vet inte om det någonsin kommer att bli ett kulturhus där.
Nej. Och simhallen, den är inte ens ritad på än heller, hur den kommer att ta sig ut.
Ja, det
ut
finns
där.
Väl enkla skisser på den. Det finns.
Och gångvägen upp där. Gångvägen upp då från nedre delen där upp mot stan, det måste man lösa på annat sätt då. Som inte heller
det, är klarlagt. Det är inte klart. Alltså, det finns problematik där, för man har ju då i det om resonemangen vill att stänga den här vägen då som går parallellt då med paradiset eller vad man ska säga där då i slänten. Och då är det ju brant här i den så kallade Vasaparken. Då och att ta sig, för att nu gör vi ju i och med att man har planlagt den här området närmare Resecentrum ganska lilt och har på gång med nya gator och ny GC-väg och sånt där, så vill vi ju att det ska vara hopkopplat, va? Så man ska kunna gå uppifrån Fabriksgatans ände där och ta sig ner mot Resecentrum till exempel,
ja,
eller hamnen
på
ett vettigt sätt. Och det är en fråga. Var får man kostnader för att ta den här? Det är en sak att budgetera för en simhall, men då ska man ju klara av den här vägen bredvid.
Ja, just det.
Kanske kan kombinera på något sätt. Vi gjorde en gång i tiden, långt före du blev stadsarkitekt, var det en tävling om Inre Hamnen 1991.
Mm.
Och då gjorde vi ett förslag för att just sy ihop där, att man skulle kunna promenera där uppifrån och ner mot Resecentrum. Så föreslog vi en snygg bro snett över alla gatuproblem och sånt där.
Mm.
Så det är kanske någonting.
Ja, det får ju det här. Vi håller på med ett planarbete här. Ifall kultur- och fritidsnämnden nu säger ja till att gå vidare med de här planerna, så då blir det ju faller ut ett planarbete. Då, så att då ska ju alla bollar upp på bordet.
Ja, just det.
Det kanske är så. Vi hade ett resonemang då, minns jag. om det var lämpligt att ha såna här viadukter och broar och sånt som skymmer sikten överallt och sånt där. Jag tycker det vore ju intressant om man, det där med broar och viadukter, det uttrycker ju lite grann av att vi är en lite speciell stad i en speciell topografi. Så jag tycker inte man behöver inte avstå från dem, utan kanske istället ska så att säga bygga vidare på en speciell kultur, en speciell profil. Vad tror du om det?
Det var ett tips, Patrik.
Ja, jag är å ena sidan är jag ingen vän speciell utav att bygga mycket planskildheter och sådär. Men samtidigt så är det ju en speciell topografi, och jag menar, den bro som själva resecentrumbyggnaden utgör, den är ju som helt självklar. Där är det ju 100% befogat, och likaså när man hade den här bron till gamla busstation där som gick en bit upp, så var väl den gångpassagen befogad också som en bro, eller vad säger, över bussgatan bakom. Och jag tror att det kan, det är det där topografin säger att här är, behövs det en bro, så då ska det ju till.
Jag menar ju också att man kan ju, broar kan ju bli speciella. Man kan ju göra dem till konstverk om man vill, och på det sättet få en slags specialitet att exponera någonting intressant.
Nu tycker jag Patrik ska få välja en låt till, Freddy.
Redan?
Ja, timmen är snart slut.
Då kan vi ta, jag är ju liksom Tommy, så är ju periodvis i alla fall har jag varit körsångare i mitt liv.
Så.
Men nu blir det inte körsång, men det blir en visa i alla fall här med, av Dan Andersson då, som Sofia Karlsson framför.
Och vad heter den?
Den heter Broder Joakim.
Jaha. Dan Andersson text alltså.
Ja.
Ja, men vi får väl höra vad det är.
Han befinner sig i Göteborg här nu.
Befinner han sig i Göteborg, ja. Dan Andersson? Ja, och har skrivit det här. Ja, det brukar vara lägereldar och sånt.
Ja, men det är lite en så.
Det är dit han längtar.
De längtar upp till kol.
Okej, från Göteborg. Ja. Vi tar den.
Jag avsked den lite.
Dit där vilda aplar glöda, och där åbråd vissnar sakta, in vid 100-årig gård. Du ska hälsa alla gamla, unga, levande och döda. Du ska hälsa sparv och trana, du ska hälsa räv och mår. Så att stadens damm vi glömde, och det vart en kolarkoja utav tullens svarta krog. Broder Joakim, du reser dit där rönnar dignar tunga. Hälsa varm till Åsas gula halm och glesa korn. Hör hur Haga parkens all varm till väsper ifrån masthuggstemplets torn. Svala floder, du ska hälsa alla härsor, alla flyn och vill. snår alla höns och svultna skator. Ska du hälsa från en syster som med själen tung av minnen ut i främlingslandet går. Där du sitter ibland träd som evigt sjunga, där du bygger dig en koja ut i mattnas mörka skog. Bed för dem som staden kväver att det länge må bli unga, och om troll och högland drömma upp på tullens svarta krog.
Det var Sofia Karlsson som sjöng Broder Joakim, som är en text som Dan Andersson har skrivit. Du lyssnar på Radio Norra Skogs och vi sitter här i studion och resonerar om planering och byggande i Örnsköldsvik. Det är jag, Tommy Dickens, det är Peredi Björgstam och det är stadsarkitekten Patrik Jansson som är här som gäst. Vi har en liten stund till på oss. Du Patrik, du nämnde nyss om Resecentrum. Du är ju pendlare har jag förstått.
Ja, jag pendlar i princip dagligen från Umeå.
Ja, och hur fungerar det?
Jag tycker att det, på det stora hela fungerar det jättebra. Det har funnits gånger där det inte har fungerat och man har varit irriterad, och framförallt för ett par, tre år sedan då när det var ofta det var problem, och det var som att varje gång det blev ett problem där så var det, reagerade Norrtåg som att det var första gången i världshistorien där det hade hänt också. Skulle de lära sig det hela maskineriet på nytt. Men, men jag tycker det de sista 1,5 åren här fungerar väldigt bra.
Men du har lyckats få sitt plats då? Man har ju hört att det står plats på det där tåget rätt ofta.
Ja, dels så kliver jag ju på i första stationen här i Mercedes, och så att då finns det ju som regel. Men
det är vad jag förstår, är det rätt så fullsatt på de här tågen?
Det är det.
Det är bra.
Om vi bortser från tågens funktion, tycker du att anläggningarna fungerar bra? Alltså de resecentrum som är byggda i Umeå, här i Örnsköldsvik?
Ja, förutom Umeå central kanske inte fungerar bäst, men det är ju också, där ska man ju bygga ett nytt resecentrum.
Jaha.
Och det är därför det är ju då dels gamla järnvägsstation där man har en del av den som vänthall, och sen har man ju busstation som ligger en bit bort. Och det, nu ska man, för ett antal månader sedan så blev det ju klart att kommunen köper mark utav järnhusen då, och så ska man, är ju då tanken att bygga ett nytt resecentrum. Jag vet, kan ingen tid framför det hur långt bort i framtiden det ligger.
Ja, där kommer man att bygga ihop bussar och tåg då, förstår jag.
Det ska vara gemensamt.
Ja, fint. Ja, och sen kommer du hit till Örnsköldsvik. Hur fungerar det där?
Jag tycker det fungerar föredömligt bra med Örnsköldsviks resecentrum.
Så promenerar du upp på Järnvägsgatan upp mot torget då?
Ja.
Och nu kommer du ännu närmare då när du ska flytta ner
till den. Ja, behöver jag inte ens gå till torget. Men det är ju lite så här. Då får jag se till att gå lite extra lunchpromenad istället. Då,
som ja, just det. Ja, nej, men det är ju roligt att höra. Både Peredi och jag har varit med.
De här nya gångvägarna i inre hamnen då, som är väldigt fina tycker jag. Det har ju blivit på västra sidan också nu, gångvägar. De gillar jag.
Vi var inne på kulturhus. Eller har vi avfärdat det?
Nej, det ska man väl inte göra. Men man kan ju fråga sig alltså det där med kulturhus, hur angeläget det är ur den synpunkten att det är en väldigt stor investering om man ska bygga ett kulturhus med ett stort konserthus och en del andra saker. Och frågan om det behövs om man istället ska bygga någonting som inte Umeå har. Alltså att man försöker att se lite annorlunda på det där med behovet av ett kulturhus, så att man försöker komplettera varandra. Vi ska ju bygga ihop oss med Umeå, har jag hört länge.
Jo, men det kan ju vara, man får ju göra en bedömning, ska man komplettera varandra eller vad är det, för ja. Det handlar ju väldigt lite mån om att konkurrera i den frågan, men här har man ju en arena då som Umeå inte har nu. Och som kanske Umeå aldrig får i den omfattningen heller, inte inom överskådlig framtid i alla fall.
Nej, nu bygger ju Umeå ett badhus.
Ja.
Ja, det skulle de ju inte göra först, men det blev det i alla fall.
Nej, men det är ju också, där har man ju en äldre badhus som håller på att behöva en jätterenovering, och då var frågan, ska man då göra det på samma ställe eller ska man göra ett nytt, och då beslöt man sig att bygga ett nytt för att ha ett badhus under tiden också. Och sen man ändå byggde det då, så bygger man ju ett äventyrsbad, men det äventyrsbadet som man bygger nytt i Umeå blir ju inte, det blir ju inte alls lika stort som det paradiset är i Örnsköldsvik. Så att det, jag tror inte man från paradiset här är så jätterädda för konkurrensen, att man ska tycka att nu behöver man nu finns det ingen anledning att åka till Örnsköldsvik och bada emellanåt.
Nej, just det. Vi kommer vara värst i fortsättningen.
Ja, det kommer.
Ja, det låter tryggt.
Det är mer ett komplement det där.
Vad ska jag säga. Du, när vi är inne på Umeå här också, den här regionfrågan är ju intressant att höra. Du som nu har jobbat i Piteå och Umeå och nu i Örnsköldsvik här, och Sollefteå sa du också. Det håller ju på att bli nu, vad jag har förstått, en region av vårt lilla län här, Västernorrlands län. En liten plutteregion. Och hur är det uppe i Västerbotten och Norrbotten?
Jag tror...
Du vet kanske
alltså
inte.
Västerbotten är nog inte på gång att bilda någon sån här region på samma sätt som Västernorrland. Däremot Norrbotten har ju först en del diskussioner om att göra det. Och är på gång där också på motsvarande sätt. Själv så tycker jag väl det att jag skulle... Det hade ju varit mer fördelaktigt om man hade gjort en rejäl regionbildning då. Alltså gärna de här fyra nordliga länen som man diskuterade. Alltså skillnaden mellan att ha region och att ha landsting och länsstyrelse där, när man, om man då ändå inte gör sammanslagning där, det kanske tycker känns...
Ja, det är ganska lustigt. Alla kloka märkligt. Människor jag har hört uttala sig i den här frågan, de säger att det är klart att vi ska ha en stor region, de fyra nordliga länen, vilket jag också tycker är ganska självklart. Men ändå blir det finns inte på den politiska agendan i alla fall. Det är väl märkligt.
Och så är det lite konstigt, det är lite svårt att förstå vad det blir för skillnad om man nu gör om länet till en region. Alltså det är ju...
Ja, jag vet ju några effekter. Det är att man flyttar över från länsstyrelsen som ju är tjänstemannastyrd till politiska beslut. Men det är ju marginella frågor ändå.
Det handlar känns om. Ju som.
Med de här fyra nordliga länen, då skulle det bli en styrka i alla fall i en region, och vi kan ha någonting att säga till dem på ett nationellt och internationellt plan. Men Västernorrland är ju, ja, det ger inte mycket, tror jag.
Ja, man kommer ju ändå behöva samarbeta, man är de här fyra länen är ju en sjukvårdsregion, och man är och nu handlar man i olika, då är trafik.
Okej, vi går vidare. Ja, men Norrbotniabanan kan vi väl nämna någonting om också. Det känner du förstås till som har jobbat i både Umeå och Piteå.
Ja, jag har varit väldigt insatt i den i alla fall. Men
om vi säger så här, hur ligger det till? Blir det någon Norrbotniabana?
Ja, det får vi se vilken budget det är som går igenom. Men det skulle ju vara om den budget nu som Socialdemokrater, Miljöparti och Vänsterparti la fram, kom överens om tidigare, om den nu går igenom här, så ska ju mycket till om man inte ska påbörja arbete med Norrbotniabanan.
Finns alltså den med i budgeten i någon form?
Ja, det fanns ju med, och Vänsterpartiet gick ut väldigt hårt, och Jonas Sjöstedt och slog sig för bröstet att det var Vänsterpartiet som hade krävt det. Och att det skulle uttrycken stå också då, att det skulle finnas pengar till just Norrbotniabanan.
Ja, han är ju från Umeå också, så det är klart. Ja, jag tycker vi pratar alldeles för lite om Norrbotniabanan här i Örnsköldsvik. Man kan inte bara titta bara åt ett håll, man måste titta åt båda hållen. Det blir en helt annan styrka i järnvägen för Örnsköldsvik om järnvägen fortsätter mot norr till Luleå.
Absolut. Det är ju
fantastisk möjlighet för Ö-vik.
Det blir ju väldigt mycket lättare att få fler avgångar och ja, att kunna resa och röra sig.
Ja, visst. Ja, men vi kanske inte kommer längre där. Vi får vänta på de politiska besluten. Ja. Som vanligt. Ska vi ta någonting på de sista minuterna, Per Edé?
Ja.
Bevarande frågor?
Kultur. Nej, jag tycker det är mer intressant att veta framtidsstrategierna. Hur ser det ut med det? Alltså, vad har du för planer för framtiden för Örnsköldsvik? Hur skulle du vilja säga att staden utvecklas? Vad är primärt, så att säga?
Ja, primärt är ju kanske att staden utvecklas dels mot inre hamnen och resecentrum och att det utvecklas mot arenan och Framnäsudden. Det är ju, och lika så är ju, har man ju, kommunen har gjort en handelspolicy och tagit fram, och där man har sagt att vi vill ju ha handel, värna det i centrum och stadskärnan, och sen vill vi ha möjliggöra nya externa etableringar också i då där, det man kallar för norra handelsområdet. En gång var norra industriområdet, kanske då, från resecentrum då Ö-vik norra till mot Arnäs då, hållet längs E4 på bägge sidor igen.
Och så har vi ju förbifartsfrågan, men den kanske ligger väldigt långt i framtiden.
Ja, där jobbar vi just nu på att, ja, vi hade ju en utredning som var för ett år sedan ungefär, eller två år sedan, där man slog fast att man ska man göra förbifart så går den genom Åsberget, men man lämnade egentligen några stycken alternativ öppna när det gällde det norra påslaget, vart man skulle gå på. Det gjorde i princip att det ligger en död hand över ett ganska stort område där vi nära sjukhuset då.
Alltså där Björnavägen ansluter till E4 kan man säga.
Ja. Mm. Och ända upp till den här viadukten med Vikingagatan.
Ja. Ja.
Så att vi där har ju då Trafikverket påbörjat ett arbete som i huvudsak kommer att avslutas under året, så även om det kanske inte är något beslut om det då, om vilken exaktare korridor man ska välja.
Jaha, uppfattar du att de är beredda att ta ställning till det?
De är beredda att jobba för att ta ställning för det, för det var orimligt att bara att man skulle hålla öppet ett så stort område för eventuella framtida påslag, utan då blir det ju att man jobbar vidare nu med konsulter då och
Hur känner du om genomförbarheten där nu då? Det var ju faktiskt på gång för 4-5 år sedan med avtal med Trafikverket att det skulle genomföras, och så gjorde man inte det därför att finansministern inte ville det. Men vad tror du nu? Ligger det inom 5 år eller 10 år eller 15 år? Vad är din känsla efter att ha...
Känsla är väl det att tror man på att utveckla norra Sverige, så då tror jag att det ligger ett beslut kanske 5 år bort eller något sånt. Och sen kanske man kan köra där om 10 år.
Ja, den som lever får se, får väl en annan säga då.
Men man,
frågan har ju varit med länge.
Den har den, så länge jag jobbade i kommunen. Ja. Men hörni, nu har vår timme gått ut.
Oj, oj, oj.
Ja, och nu ska jag tala om att efter oss här så kommer evenemangstips. Vi ska försöka tala om för våra lyssnare vad som händer den närmaste veckan i Örnsköldsvik. Och sen 21:15 så kommer en novell att läsas av Görel Brattström. Så det kan man med fördel lyssna på också. Då tycker jag att vi tackar varandra. Per-Eddie Björkstam,
tack
för att du kom hit. Patrik Jansson och jag, Tommy Dicken, så vi tackar tekniker Erik Bergström, och så får vi lyssna på evenemangstipsen. Hej då! Välkommen igen alla närradiolyssnare. Jag heter Tommy Dickens och sitter i studion och ska berätta för dig vad som händer den här veckan i Örnsköldsvik. Det här är en ny satsning som vi gör. 10:00 varje tisdag ska vi berätta om händelser som kommer i Örnsköldsvik. Och den stora händelsen den här veckan, det är Perdidos arrangemang på Folkan med Rigmor Gustafsson. Rigmor Gustafsson med Fredrik Lindborg och High Coast Jazz Orchestra. Museet har skickat lite underlag till oss om detta och jag läser. Rigmor Gustafsson är unik på den svenska jazzscenen. Tre av hennes album har sålt guld, ett enastående facit som värmländska Rigmor är alldeles ensam om. När Rigmor 2005 belönades med sin första guldskiva för Close to You hade ingen sådan delats ut till en svensk jazzsångerska sedan 1991. Även den gången var det en värmländska vid namn Monica Zetterlund som hedrades. Ja, det minns vi. November 2013 tilldelades Rigmor det mest prestigefyllda svenska jazzpriset av alla, Kungliga Musikaliska Akademins jazzpris. Och det var alltså på Folkan, inte på Bruks den här gången utan på Folkan, på fredag klockan 7 på kvällen. Men nu ska jag börja lite från början och det blir då på onsdagen. Och då på Folkan redan klockan 1 på dagen så är det så att aktiva seniorer och Örnsköldsviks museum och konsthall i samarbete har en föreläsning där. Det är Per Grimell som kommer att berätta om och visa dokumentärfilm om konstnären Helmer Åslund. Och det sker alltså på Folkan på Lasarettsgatan 26 klockan 1 nu på onsdag. Och där är det alltså fri entré. Och olyckligtvis samma tid så har Örnsköldsviks nya senioruniversitet en föreläsning på Pingstkyrkan, alltså klockan 1 på onsdag också. Och då handlar det om från uppkomsten av materian till slutet, universums liv och död. Så lyder rubriken. Och man kan ju undra vad som menas med till slutet här, men det får vi väl få reda på då av KG Karlsson som alltså föreläser klockan 1 på Pingstkyrkan. Det här är ju alldeles nytt, föreningen Örnsköldsviks senioruniversitet. De har haft någon föreläsning tidigare och nu är det alltså en varje månad framöver. Och detta är alltså nu på onsdag i Pingstkyrkan. Och samma dag på onsdag så kommer Jacke Sjödin att ha teater på Statt på lunchen. Men det är tyvärr slutsålt, eller det är väl roligt att det är slutsålt. Men därför körs det en extra föreställning på Folkan på kvällen istället på onsdag klockan 7. Och det är då Öviks teaterförening som arrangerar detta. Jag läser vad som står i tidningen 7. Lunchföreställningen En lycklig man med ordekvilibristen Jacke Sjödin på Statt. Den är alltså slutsåld på lunchen och därför arrangerar Örnsköldsviks teaterföreningen även en kvällsföreställning samma dag på onsdag på Folkan teater. Jacke Sjödin har upphöjt rimmandet till en egen konstform och han skriver dagsaktuella sånger i parti och minut. Han är också kåsör och upplever därför dagligen kåsörens lycka över att bli glad av att bli förbannad. Det där har han nog hittat på själv, tror jag. Jaha, så går vi vidare till torsdag och då är det ju faktiskt en hockeymatch. Modo-Djurgården klockan 7 på arenan. Och det vet ju alla vad det handlar om. Nu gäller det att komma igång här för Modo. Och samma tid så startar filmstudion på Folkan, alltså klockan 7 på torsdag kväll. Och det här är ju en hel serie som filmstudion kör på torsdagskvällar under vårvintern. Och då ska jag läsa i tidningen 7 vad man skriver där om första filmen. Man inleder alltså med den palestinska filmen Muren som i fjol Oscar nominerades för bästa icke-engelskspråkiga film. Omar, en ung palestinsk bagare, riskerar ständigt sitt liv genom att klättra över Israels separationsmur för att träffa sin flickvän. Och torsdagen därpå, den 29 januari, då visas Boktjuven. Och det är alltså ett tiotal filmer som man kan se för den mycket modesta kostnaden 250 kronor för vuxen och 150 kronor för ungdom. Och det är alltså på torsdagar klockan 7 på Folkan som man kan gå på filmstudion. Och sen är vi framme vid fredagen och det har jag redan gjort reklam för att Rigmor Gustafsson alltså sjunger på Folkan klockan 8 och då är det Perdido som arrangerar i samarbete med Sensus. Och så går vi till lördag. Nu på lördag den 24 januari. Då arrangerar Örnsköldsviks Örnsköldsviks kommun på Arkenbiblioteket, lördagsstund på bryggan som det heter. Och det är klockan 12 och den här gången nu på lördag så är det Hotell Snäll med teater Soja. Sångarduon Boel och Bertil på korståg, eller snarare snälltåg i snällhetens tecken. Från 3 år, och där ska man boka biljett på Arkenbiblioteket klockan 12, alltså på lördag. Och då kan jag också tala om att samma dag på lördag så arrangerar Friluftsfrämjandet. Det är ju kul att få med det också. De kallar det här avfrostning för vuxna i Bjästabacken. Kom igång med vinterns skidåkning. Tid klockan 10.30 till 15. Och det ska man anmäla senast den 22 januari. Ja, det där var väl en hel del att syssla med den här veckan i Örnsköldsvik, tycker jag. Tommy Dickens från studion Radio Nola Skogs. Hej då! We'll be right back.
Jag ska idag läsa en novell som heter Symfoni för slagverk och slagrörda. Den är skriven av Viveka Brattström och finns i en bok som heter Singel senior sökes. När jag sitter på bänken vid grinden utanför solvillan och väntar på Lena hör jag den större hackspetten. Den har landat på en gren i tallen på andra sidan vägen. Fågeln skingrar mina dystra tankar. Jag är tillbaka i Harlem för ett ögonblick. Då var jag bra. Det var då jag var som bäst. Mina pinnar kunde faktiskt tävla med fågeln. Lite snabbare var jag till och med. Men den lilla släktingen, den mindre hackspetten, den klarade jag aldrig. Fast under många år satte jag upp det som mitt mål. Jag skulle bräcka Pippin. Fågeln är praktfull i sina starka färger, rött, svart och vitt. Jag tycker att den tittar på mig med sorgsen blick. Sedan slår den en lång avskedsfanfar, lyfter och försvinner inåt skogen. Jag funderar över de senaste månaderna och allting som gjort att jag nu sitter här och väntar. Det var när jag började tappa noterna som jag själv förstod att något var galet med huvudet. I samma takt som noterna började försvinna så försvann också jobben. Inte helt, men det blev färre. Sedan gjorde en liten propp i skallen att höger ben blev lite stelt. Det inverkade också på yrkeslivet förstås. Pedalarbetet var kört. Med proppen försvann jobben helt. Jag fick också svårt att säga S. Man kan ju inte sälja sig själv med sludder heller. Det var då Lena fick in mig på solvillan. Eftersom hon är mitt enda barn var hon väl orolig att jag skulle bli en börda. Det har hon inte tid med. Hon är gift med sitt jobb och belönas väl. Därför kunde hon få in mig på solvillan, ett äldreboende för åldersbrutna, halvdementa, slagrörda och mer eller mindre hjälplösa individer med hygglig ekonomi. Den del av kostnaden som inte täcktes av kommunen skjuter Lena till varje månad. Vid frukosten står radion på. In the jungle strömmar ut ur högtalaren. Som vanligt kan jag inte låta bli att trumma med fingrarna på bordskanten. Jag följer melodislingan. Tummen och pekfingret på varje hand blir en enhet. Kroppen gungar med av bara farten och jag sluter ögonen. Jag lägger också in ett litet eget solo ibland och slår med kniven på glaset. Att trumma till musik är en vana jag har haft hela livet, långt innan det blev mitt yrke. Jag märker knappast själv att jag går loss. Då hör jag att Olle är med, fast han kör med sked och gaffel. Han håller besticken som kineserna håller sina ätpinnar. På så sätt får han till ett efterklirr som låter fint. Det är i det ögonblicket jag får en vision. Jag ser mig omkring. Greta är instängd i sig själv, men hon nickar ändå i takt med musiken och rör axlarna på ett mycket speciellt sätt. Monica flinar dumt och skakar på sig helt i otakt. Hon är värdelös. Gudrun sitter i rullstolar och inte kunna röra sig nedanför midjan. Men Erik och Bengt gungar och trummar med fingrarna på bordet. Alla de andra stirrar bara frågande på oss med öppna munnar och förvirrade ögon. På eftermiddagen sitter jag ensam med Olle i det forna rökrummet. Han blir förtjust över mitt projekt. En trumsymfoni, säger han och slår med osynliga pinnar mot bordet. Ja, det låter kanske lite större än det kommer att bli. Tre satser förstås. Allegro, adagio, allegro. En sats behöver ju inte vara mer än 3 minuter, förklarar jag. Har vi några trummor då? Och var ska vi annars få dem ifrån? Du kanske förresten har kvar dina. Olle öser frågor över mig. Slagverkssymfoni ska det egentligen heta. Nej, när noterna försvann så sålde jag allt, men jag har en idé. Det är inte helt sant att jag sålde allt. Den gamla virveltrumman jag fick efter farfar sålde jag inte. Han var militärmusiker. Den trumman ska mitt barnbarn ha om jag nu någonsin får något. Jag trummar ett försiktigt solo med skaften på glasögonen på bordet. Menar du att vi ska använda våra glasögon? Frågar Olle misstänksamt. Jag lugnar honom, men berättar inte ännu vad jag tänkt mig. Under eftermiddagen presenterar jag mina tankar för de blivande utvalda orkestermedlemmarna. Förutom Olle är det Greta, Erik och Bengt. Olle sitter bredvid och nickar till allt jag säger. Greta förstår inte vad vi pratar om, men hon nickar ändå. Du talar om en slagverkssymfoni. Har aldrig hört talas om det. Bengt är skeptisk. Inte har vi några trummor, säger Erik som inte heller är helt såld på idén. Han är mager, delar av hans rygg har lagt av. Nu går han som en vinkelhake och sitter alltid med hakan i bordet. Han kommer att bli en fullvärdig orkestermedlem i alla fall. När jag berättar hur jag tänkt lösa frånvaron av trummor sitter alla tysta en stund. Det blir alltså lite sydamerikanskt över symfonin, mera som maracas, sammanfattar Olle. Han har fortfarande kvar en viss auktoritet efter ett långt liv som historielärare och rektor. Det är torsdag när vi träffas för den första repetition. Vi har alla valt det forna rökrummet till vår replokal. Alla är där med sina instrument utom Greta. Hon har gått fel och sitter i tv-rummet med sitt instrument i knät. Olle hämtar henne. Hade glömt vart jag var på väg, säger hon med ett ursäktande leende. Hennes leende är vackert. Ungdomens figur har hon kvar. När hon rör sig till musiken ser jag att hon också har kvar lite av sina gamla takter. Olle säger att hon varit strippa på obskyra nattklubbar i Köpenhamn. Nu har hon muskelminnen av sitt tidigare liv. Alla lägger sina instrument på bordet. Vi har den stora varianten allihop. Det är bra. Det ger mer klang. Men nästa problem är att de är olika fyllda. Gretas dosett består mest av avlånga drascherade piller. Det blir en mer distinkt klang. Innehållet i Bengts och Eriks ser likadana ut. Det är ett drascherat piller i varje fack och sedan 4-5 mjukare piller. Det ger också ett mjukare men tystare ljud. Alla fack är utfyllda. Olles dosett består bara av odrascherade piller. Det är också varje fack utfyllt av 2-3 tabletter. Min egen ser ut som Olles. Ljudet från våra dosetter är därför dovare och nästan viskande. Vi kör ett kort övningspass. Jag nynnar Nu är det jul igen, en säker text som alla kan. Det blir en träning i valstakt. Ett hårt skak och 2 mjuka skak. Alla utom Greta klarar också av att hoppa över det andra mjuka skaket vid påska. Det ger mig en uppfattning om klangen och styrkan på deras instrument, men också om mina orkestermedlemmars talang att följa mina instruktioner. Greta är hopplös, men hon ställer sig upp och vickar på höfterna och ser lycklig ut och skakar sin dosett rytmiskt. Hon får vara med men kan inte få för stor uppgift. Bengt är bra. Han har fuskat lite på gitarr i sitt tidigare liv. Hade en dröm om att starta ett rockband, men tjejen blev på smällen så jag fick börja på lagret istället. Sen fick ungen kolik, så då gick jag några kvällskurser. Alla 3 ungarna hade kolik, så blev många kvällskurser. Till slut blev jag ingenjör. Han ser stolt ut och sträcker lite på sig. Så bra det nu går eftersom stroken har stört rörligheten i halva kroppen. Han kommer att spela med vänster hand. Erik har ingen musikerfarenhet alls. Men jag har dansat mycket, fast det kan man inte tro nu. Han gör några taffliga Fred Astaire-steg med fötterna under stolen. Han ser ut som en fågelunge som försöker flyga där han sitter med hakan mot bordet. Han håller ut båda armarna och viftar med dosetten i höger hand och takten med vänster. För att öka deras förtroende för mig, men också för att imponera lite på Bengt, så berättar jag valda delar av min egen bakgrund. Det var slagverk som gällde för mig. Efter akademin ville jag in i de stora orkestrarna, men det var inte kul. Man bara satt och fick kanske slå ett par slag under hela kvällen. För lite att göra. Så jag sökte mig till jazzen. Ni vet väl att jazzen uppstod efter det amerikanska inbördeskriget i mitten av 1800-talet. Det pågick 1861-1865. Det är rektor Olle som delar med sig av sina historiekunskaper. När det blev fred hade militärmusikerna inget att göra med sina blåsinstrument och sina trummor. De blev arbetslösa. Så då hittar de på jazzen. De sitter böjda och hopsjunkna och lyssnar uppmärksamt på mig. Alla utom Greta som tittar drömmande ut genom fönstret. Och jag stack till New York och spelade på rökiga jazzklubbar i många år. Det var bättre än att sitta i ett orkesterdike eller på en scen och vänta på mitt pukslag. Det är en kort och förgylld resumé över mitt liv som musiker. Att jag var kraftigt bakfull och somnade under skivinspelningen med symfonikerna och missade pukslaget berättar jag inte. Det går fort för mig att sätta ihop min symfoni. Den har jag haft i huvudet i många år. Lite justeringar får jag givetvis göra med hänsyn till instrumentens klang och orkestermedlemmarnas begränsade musikaliska kompetens. I första satsen börjar jag sakta och varefter de övriga kommer in så ökar jag takten. I andra satsen ska var och en få ett litet solo utom Greta som man inte kan räkna med har tillräcklig koll. Hon får köra bakgrundstakten hela tiden. Det bör hon klara. Tredje satsen ska innehålla lite överraskningar och en pampig final. Vad jag inte har tänkt på är att tabletterna i dosetterna reduceras varje dag. Det påverkar givetvis klangen. Det stör inte de övriga orkestermedlemmarna, deras öron är inte lika känsliga som mina. Så vi fortsätter våra repetitioner ändå, även om det inte riktigt låter som det ska. Det viktiga nu är ju ändå att de ska träna sig i när de ska komma in och lära sig hur länge de ska spela. Eftersom jag är dirigent, fast jag spelar själv också, ska de också lära sig att se på mig och följa mig. Ett annat problem är att dosetterna laddas en gång i veckan på onsdagarna. Den bästa klangen får man när de är fyllda till drygt 2/3. Den planerade konserten kommer därför att låta bäst på en fredag. Det tredje problemet som dyker upp är att våra tabletter skakas sönder under musicerandet och blir till ett pulver. Ur min orkestersynpunkt är instrumenten då förbrukade. Det är de givetvis ur orkestermedlemmarnas synpunkt också, men dessutom uppstår då ett medicinskt problem. Hur ska vi få i oss de pulveriserade pillren? För mig går det lysande. Som gammal kokainist lägger jag bara upp ett par linor. Trodde aldrig att jag skulle få glädje av mina gamla synder. Bengt och Erik har kommit fram till att det går bra att använda sugrör. Olle tar det hela som ett tecken från ovan och häller bara ut sitt tablettpulver i handfatet. Gretas strascherade piller klarar sig, så hon påverkas inte. Men 2-3 dagar i veckan när dosetterna på onsdag och torsdag är nyladdade, då medicinerar vi som vanligt. På fredagen är vi alltså på topp både ur medicinsk och ur instrumentell synpunkt. Redan på lördagen är instrumenten pulveriserade. Eva, som både äger och driver Solvillan, kallar in mig till sitt kontor en dag. Du har höjt stämningen här, Tompa, säger hon. Jag har hört att du tagit upp ditt gamla yrke och skapat en orkester. När tror du att ni är redo att hålla konsert för oss? Om ett par veckor, svarar jag optimistiskt. Då ska vi också se till att anhöriga kan komma och lyssna. Jag är alltid nöjd om det är stor publik. Hon ger mig ett leende som skickar ut påminnelser om vad jag en gång använde min kropp till. Jag hade gärna stannat kvar och småpratat med henne, men hon tar upp sin mobil och börjar slå ett nummer, så jag förstår att jag ska gå. Det blir en eftermiddagskonsert. En sen fredagseftermiddag förstås, då våra instrument är som bäst och då alla anhöriga har slutat jobba. Vi sitter i burspråket i det stora vardagsrummet. Rummet är packat av folk. De trängs ända in i matsalen. När jag drar igång med gaffeln och skeden i kinesgreppet i höger hand och mitt instrument i vänster hand kommer Greta in direkt. Hon lyser av glädje och vickar på höfterna. Idag är hon klädd i en rosa blus och svart kjol. I håret har hon ett rosa band i samma nyans som blusen. Hon kommer in alldeles för tidigt, men det låter inte fel. Olle blir lite förvirrad, för han skulle inte in med sin dosett förrän efter Gretas 5 takter. Nu när hon börjar för tidigt så blir det också för tidigt även för honom. Och detsamma blir det för Erik och Bengt. Ändå låter det faktiskt väldigt suggestivt. När första satsen är på väg att avslutas sitter hela publiken och gungar. Till och med Gudrun, som är förlamad. Jag tycker nog att hon viftar lite på stortån också. Andra satsen, adagiot, smyger igång. Här är bara 2 instrument i taget. Jag växlar mellan dosetten och skedgaffeln och de andra kommer in en och en, följer mig en stund och går ut igen. Men Greta kan inte hålla sig utan skakar takten i bakgrunden hela tiden. Så var det inte tänkt, men det låter faktiskt bra. Det enda är att de andra inte får lysa själva. Sista satsen är kortast. Och där har jag djärvt lagt in en liten vals i mitten, utan att jämföra mig med Sibelius förstås. Men kanske har jag sneglat lite. Valstakten ska trampas med fötterna samtidigt som dosetterna ska skaka i en melodislinga. Själv kan jag ju inte stampa vals med mitt ben, så jag använder mig även här av skedgaffelinstrumentet. Allt går bra ända till en bit in i valsen. Då ballar Greta ur. Melodin påminner väl henne om något i hennes dunkla förflutna. Hon lägger ifrån sig dosetten och vickar ännu mer på höfterna, snurrar runt och börjar knäppa upp blusen. Då slutar Olle och Erik att spela och stirrar på henne. Bengt är så närsynt, han ser inte vad som håller på att hända, så han skakar vidare med sin dosett. Jag blir tvungen att bryta valsen och gå direkt på finalen. Då återgår orkestermedlemmarna till ordningen. Greta knäpper snabbt blusen och skakar dosetten över huvudet i perfekt takt. Efteråt vill publiken inte sluta att applådera. Eva är nästan tårögd och berättar att vi fått en förfrågan om att spela på det stora kommunala hemmet i andra änden av stan veckan därpå. En representant för PRO vill också att vi ska spela på deras möte. Det känns bra. Nu är det bara ett vitt pulver i alla dosetter. Vi har ingen chans att börja repetera förrän på torsdagen efter påfyllningen på onsdag. Visserligen är det möjligt att fylla dem med stenar, men det skulle ta en evighet att få fram rätt antal och rätt klang. Lite bekväm av mig är jag också. Nu vet jag ju hur det låter på fredagen, då är allt på topp. Men allt är inte på topp för alla i orkestern. Jo, för Olle är det toppen. Mjölet har jag struntat i, som du vet. Eftersom jag inte tar mjölet så har jag börjat hoppa över pillren på torsdagen och fredagen också. Nu mår jag prima. Har talat med min son. Efter nästa konsert flyttar jag hem. Tack ska du ha. Utan dig hade jag förtorkat här, förgiftad och allt mer senil av all medicin. Jag tycker att han har fått en annan hållning också. Den lätt krumma ryggen har rättats ut. Nu är det lite av en tennsoldat över honom, en glad och stolt tennsoldat. Erik tar sina piller torsdag och fredag och suger i sig dem efter fredagen. Han mår som vanligt men är bara lite gladare efter att ha blivit musiker. Bengt däremot är inte så glad. Liksom Olle betraktar han numera dosetten enbart som ett instrument. Inspirerad av Olle hoppar han nu över sina piller även på onsdag och torsdag och spolar ner pillermjölet på fredagskvällen. Greta, som huvudsakligen har drascherade piller, är inte alls påverkad medicinskt. Det enda är att hon svänger mer på höften när hon går, som om hon dansar till en inre melodi. För att inte samma pinsamma situation ska upprepas ser vi till att hon alltid bär en slät jumper på konserterna. Det är på morgonen efter vår fjärde konsert, en mycket lyckad spelning vid PROs årsmöte, som Bengt kollapsar i matsalen. Han bärs ut till en ambulans som försvinner med tjutande sirener och blåljus. Efter frukosten kallar Eva in mig till kontoret. Jag väntar att hon på nytt ska tacka mig för att jag aktiverar våra medboende och höjer stämningen på hemmet. Kanske ska hon också berätta om fler spelningar. Jag har redan funderat ut vem som ska ersätta Olle som flyttar hem. Som du kanske förstår, Tompa, så kan du inte bo kvar här. Det är så mycket oro omkring dig. Våra medboende är inte sig själva. Nej, de är gladare, försöker jag och ler mot henne. Eller döda, lägger hon till och stirrar mig i ögonen med en iskall blick. Det är då jag får veta att Bengt inte finns bland oss längre. Jag har ringt till din dotter. Hon kommer och hämtar dig om en timme. Du får hjälp med att packa ihop dina saker. Eva reser sig från stolen för att markera att samtalet är över. Om jag hade väntat mig ett tack för den här tiden eller ett lycka till så bedrar jag mig. När jag går tillbaka till mitt rum sjunker sanningen in i mig. Bengt, som slutade att ta sina piller, är död. Olle, som också slutade ta sina piller, är ung och frisk igen och ska flytta. Själv är jag relegerad från hemmet. Och just nu så jag börjar tycka att livet är drägligt igen. Det svider. Jag har väntat en god stund på bänken vid grinden till solvillan när hackspetten kommer tillbaka. Den flyger i en cirkel över mitt huvud. Det är som om den vill mig något. Sen flyger den iväg. Andra gången den kommer och cirklar över mig reser jag mig och följer efter den in i skogen. Kvar på bänken står de två väskorna med mina jordiska ägodelar.